Tack Jesus att du är här. För att du älskar oss Jesus. Det är din enda orsak att du är här Jesus. Tack att vi får lägga den här stunden i dina händer Herre. Och få bli påverkade. Att vi ska öppna våra hjärtan för din helige ande Jesus. För du söker oss Jesus. Jesu namn. Det är ju riktigt trevligt att få komma hit till Veddige. Vi har bott här nu i 11 månader. Tiden har gått otroligt fort, får jag säga. Alltså, första gången vi åkte förbi här så tänkte jag, då var det liksom mörkt här inne. Och så tänkte jag, ja, min syster hon har ju sagt sådär, ja men de är så goda i Veddige så att du måste liksom ta dig dit på något sätt. Du måste liksom få kontakt med det här. Och vi åkte förbi och det var mörkt. Och åkte förbi och det var mörkt. Och mörkt hela tiden. Ja men titta på hemsidan säger hon. Tomt. Kalendern. Det stod att det var gudstjänst. Det var 14:e dagen. När den 14:e dagen var eller när det var. Det vet ingen. Inte jag i alla fall. Jag kunde titta någonting. Jag berättade för min syster. Hon gick in och tittade. Ja du har faktiskt rätt så. Men det var ju ingen död församling. Det var ju ett liv här. När vi kom till rätt tidpunkt då var ju faktiskt dörren öppna och det fanns faktiskt människor här så att, det var ju fantastiskt roligt. Underbart. Vad jag tänkte prata om idag det är tänkte läsa ett bibelord här. Vi pratar om den här mannen, Petrus. Den känner vi alla till. Vi är inte obekant. Men jag tänkte att jag skulle läsa det här från Markus 1:16. Det står så här. När han, det vill säga Jesus, gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för det var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de sina nät och de följde honom. Det är helt fantastiskt. Jesus kommer gående på stranden så här. Och så bestämmer sig Jesus för, ja men de där två. Ska jag kalla. De där två vill jag ska följa mig. Så kommer han och så säger han det. Och så följer de honom. Imponerande. Förunderligt. Och Petrus och de här lärjungarna. De får ju vara med om några fantastiska saker. Eller hur? Saker som inte ens. Vi kan liksom. Man börjar till med förstå. Jesus har gått på vattnet. Kan han verkligen det? Jag har aldrig sett någon som kan gå på vatten. Och alla de här brödunderna, det var ju fantastiska. Sitter 5000 människor och kommer med två bröd och tre fiskar, två bröd. Jag vet inte exakt. Och så ger man dem till Jesus och så plötsligt så kan alla äta. Det är ju märkligt. Kan det verkligen hända? Jag har aldrig sett något sånt. Har du det? Jag har aldrig sett något sånt i hela mitt liv. Vilken man det måste vara. Vad har med honom att göra? Och inte nog med det. Den här Jesus. Han uppväcker ju Lazarus också. En man som har varit död. Hur gör han? Är det verkligen sant det här att han uppväckt Lazarus som var död? Han var nog inte död. Han var bara lite trött. Så han hade somnat där. Nej. Så var det inte. Och han botar sjuka som ingen annan. Hela stan kom till Jesus och han gjorde alla friska. Och inte nog med det. Petrus, han fick ju vara med om en fantastisk upplevelse där på sjön. Höga vågor, och det var problematiskt på många sätt. Titta, där borta, vem är det som kommer gående på sjön? Du måste skoja. Det är ju ingen som kan gå på vatten heller. Vad är det för man det här? Allt fick han vara med om. Det är ju helt otroligt. Helt fantastiskt. Ja, det är så fantastiskt. Så att, nej, Jesus han kan inte gå på vatten. Det är mer billigt talat. Det var bara en fin historia. För att uppmuntra dem. Nej, han kunde göra allt det där. Så det måste ju vara något speciellt med Jesus på något sätt, eller hur? Petrus fick även göra den här fantastiska bekännelsen när Jesus frågar: du är Messias, den levande Gudens son. Det är det du är. Och Jesus säger: ja du Petrus, det är inte du som har kommit på det där faktiskt. Trots att du varit med om allt det här som vi just har beskrivit. Det är inte du som kommit på det i alla fall. Det är inte dina slutsatser. Utan det är Fadern uppenbarat för dig. Borde inte Petrus fatta det? Vem han är? Efter alla de här grejerna. Jag har ju inte ens fått med om något sånt. Ingen aning. Och jag säger mig tro på Jesus. Och så händer det någonting. För när historien går vidare, den rullar vidare och livet tillsammans med Jesus går vidare. Och vi ska läsa, jag tänkte läsa från Matteus här också. 26 och 31. Om det var det eller om det var någon annan, sa jag 26:31. Just det. Då sa Jesus till dem, till lärjungarna alltså: denna natt ska ni alla överge mig, till det står skrivet: jag ska slå heden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före till er i Galileen. Petrus svarar honom: även om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Jesus sa till honom: amen, jag säger dig, denna natt innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Petrus svarar honom: om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och så sa det även de andra lärjungarna. Om vi läser motsvarande text, fast i Lukas 22:31. Då står det så här: Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. När du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sade Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att både gå i fängelse och i döden. Jesus svarade: jag säger dig Petrus, tuppen kommer inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. Förnekat att du ens känner, att du känner mig. Vad är det som händer? Vad är det som händer med Petrus egentligen? Är han inte nöjd med allt han har sett? För att kunna säga: ja Jesus, jag tror på dig. Vad är det mer som han vill uppleva för att kunna säga ja, jag kommer följa dig. Jag kommer göra som du säger, Jesus. Jag kommer att gå i fängelse för dig. Tuppen kommer inte gala för en tre gånger. Det kommer inte gala för nu tre gånger har förnekat mig att du känner mig. När vi flyttade hit så sa min fru till mig, hon sa så här: ja, till det nya stället där vi bor, där skulle jag vilja ha en tupp som gal varje morgon, för jag tycker det är så fint. Jaha, sa till henne, ska vi skaffa en tupp då eller? Ja, hon var lite sådär, ja, det har inte blivit någon tupp. Så flyttade vi hit. Och så en morgon så kuckeliku, hörde vi där borta. Då var det grannen där borta som hade ett gäng med tuppar och höns. Och hon bara brast ut det här leendet. Yes! Men alltså, vad är det som händer med Petrus? I ena fallet så är det bara hur bra som helst. Jesus, han gör under. Det kan inte bli så mycket bättre kristendom när Jesus är i farten, eller hur? Men problemet är att när det börjar närma sig Petrus, att börjar komma riktigt nära, då händer det något med Petrus. Man kan tänka sig så här, när Jesus säger så här: när du har omvänt dig. Omvänt mig, Jesus. Jag har ju följt dig hela tiden. Det finns ju ingenting att omvända sig för. Jag har ju varit med dig redan från början. Det finns inget att omvända sig för. Jag har ju följt dig varje dag. Jag har sett dig under. Jag har sett dig gå på vatten. Jag har sett dig väcka upp Lazarus. Jag har sett allting. Men problemet är, vad är det med dig, Petrus? Vad är det som har hänt? Ja, problemet är det att jaget i Petrus liv har suttit på tronen hela tiden. Alltså, även om Jesus har gjort alla de här sakerna, så har liksom jaget lyckats hålla sig kvar. Så därför så var det inte alls Petrus egentligen så intresserad, eller om man säger så. Att han älskade inte Jesus så mycket, för han älskade andra saker. Han tyckte om alla under och alla tecken. Men alla de här sakerna är ju egentligen bara ett tecken på vem det är vi har att göra med. För Jesus är det inga problem att göra alla de här sakerna som vi önskar. Vem är den störst ibland oss? Frågan av lärjungarna. Det var ibland det mest intressanta som man kunde diskutera. Vem är den största? Ända in väldigt nära när Jesus var på väg och de skulle ha nattvard inför när Jesus skulle gå mot sitt lidande. Då diskuterade de vem som var den största bland dem. Är det inte ganska lustigt egentligen att det var på det sättet? Det var någonting som fanns i Petrus hjärta som inte liksom ville gå ner från den tronen, utan liksom ville hålla sig kvar. Ja, jag vill ha alla de här brödunderna. Det är ju jättebra, för Jesus, han löser ju alla problem för mig. Han fixar allting. Vi kanske kan till och med bara starta en brödfabrik, du och jag, Jesus. Där du kan sitta där inne och producera och ta fram alla bröden och du kan bara multipliceras. Och så kan jag bara sälja de här bröderna. Jag kan tjäna lite pengar också. Jag blir rik. Du kan göra mig rik, Jesus. Jaget satt på tronen. Och Jesus, han kunde liksom inte komma Petrus så nära. Han kunde inte komma Petrus riktigt nära. Därför att det fanns en distans. Och varför fanns det en distans? Jo, därför att jaget satt på tronen i hans liv. Men nu börjar det hända någonting. För nu börjar Jesus, eller börjar Petrus säga emot Jesus. du ska förråda mig och du kommer att överge mig. Nej, 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 nej. Det kommer jag inte göra. Du har fel, Jesus. Du har fel. Har Jesus fel? Han har inte fel. Han har alltid rätt. Och det är det som är det underbara med Jesus. Han har alltid rätt. Det behöver vi aldrig tvivla på. Jesus har alltid rätt. Även när vi tycker att han har fel, så har han rätt i alla fall. Men orsaken till att Petrus kan hålla på och säga så där, det är ju att jaget sitter på tronen. Han kunde liksom sitta där och titta. Ja visst, nu gör han det och så gör han det. Ja, men det är ju fantastiskt underbart. Men fasaden börjar krackelera. Vi läser vidare. Lukas 22:54. Kan vi läsa? Då grepte Jesus och förde honom till överprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände det upp en eld och slog sig ner. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka som fick se honom sitta vid elden betraktade honom noga och sa: den där mannen var också med honom. Men han nekade. Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en man syn på honom och sade: du är också en av dem. Men Petrus svarade: människa, det är jag inte. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: visst var den där mannen med honom. Han är ju i en Galilé. Men Petrus sade: människa, jag förstår inte vad du menar. Och genast, medan han ännu talade, god tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom: innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Han gick ut och grät bittert. Nu gick det inte att hålla uppe fasaden längre. Nu gick det inte längre att förtrösta eller gömma sig bakom saker som Jesus hade gjort för honom. Nu gick det inte att förneka att jaget satt på tronen. Allt i hans liv, allt som han hade byggt upp, som han trodde att han hade, det bara på en enda stund raserades. När han inte kunde längre försöka upprätthålla sitt liv i sig själv. Därför att sanningen gjorde sig påmind. Sanningen kom och sanningen talade om för honom att du kommer förneka mig. Vad blir konsekvensen av det här? Jaget är tvungen att lämna tronen. Jesus kunde inte, han hade gjort massa under, men han kunde inte göra så att Petrus självmant lämnade tronen. Han kunde inte säga: nu Petrus, nu ska du lämna tronen, nu ska jag bli här i ditt liv istället. Han tog aldrig över, han tog liksom inte initiativ: nu Petrus, nu ska du lämna. Utan Petrus var tvungen att förneka honom tre gånger. Han var tvungen att se sanningen. Hela hans liv rasar sönder. Kan tänka dig vilken situation han hamnade i. Och så händer någonting. Så som är så underbart. Jaget får stiga åt sidan. Och så står han där. Var står han någonstans? Jesus Kristus. Och han står på stranden och väntar på dem. Vi läser i Johannes evangelium kapitel 21. Johannes evangelium kapitel 21 kan vi läsa ifrån vers 4. Kan vi kanske läsa ifrån här. Ja, vi kan läsa. Därefter uppenbarade sig Jesus en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö. Och det gick till så här. Simon Petrus, som kallas tvillingen. Natanael från Kana i Galileen. Zebedaios söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans med Simon Petrus. Simon Petrus sa det till dem. Jag ger mig ut och fiskar. Och de andra sa, vi går också med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. Och Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade, nej. Han sa, kasta ut på högra sidan av båten så ska ni få. De kastade ut näten och nu orkade inte längre dra upp för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskar sa det då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde det, att det var Herren, tog han på sig ytterplagget för han var lättklädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt ifrån land. Och när de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den. Och bröd. Och Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många hade nätet inte gått sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågar fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Det var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Amen, jag säger dig. När du var yngre spände du själv i bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att han skulle känna, för att ge till känna vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Det är ju väldigt berörande det här tycker jag. Han står där, precis som första gången när Jesus kom, då kom han på stranden. Och nu står han där på stranden igen. Han står där och så väntar han på dem. Han väntar på dem. Och han säger: hur har det gått, grabbar? Har ni lyckats fått någon fisk? Nej. Det har inte gått så bra. Släng ut på höger sida så fixar det sig. Näten blir fulla. Och så säger han ungefär så här: ja, kom hit nu så ska jag äta lite mat. Och så hade han fixat till en liten glödhög här med lite... Så han hade redan fisk, han hade redan bröd, men de fick komma med sin fisk och de fick äta. Sen så blir Jesus så där närgående igen. Fast den här gången är det en annan Petrus. Det är så väldigt tydligt att jaget har liksom satt sig vid sidan. Det är inte så här att han har blivit helt jaglös. Att han har blivit en zombie. Nej. Nej. Han hade förstått att det är endast Jesus som är det intressanta. Vem han är. Inte vad han hela tiden kan göra för mig. Och så ställer han den här frågan. Jesus, Petrus, älskar du mig? Älskar du mig? Men varför är det så nödvändigt då? Nu säger han inte det, men jag ska tänka mig hur det lät förut. Men Jesus, han säger det här därför att han bryr sig om Petrus genuint. Han är intresserad av att höra Petrus säga: ja, Herre, jag älskar dig. Petrus, Jesus, han vill höra det. Han vill känna det. Han vill att vi ska uttrycka det till honom. Det är inte bara ett skådespel från Jesus sida. För att bevisa: ja, Petrus, nu såg du hur det gick för dig. Nu har du allt misslyckats. För jag kan tänka mig att Petrus inte kände sig så god som vi ser i Göteborg. Efter att han hade förnekat honom 3 gånger. Usch, vad jag är dålig. Hur kunde jag göra en sån grej? Vad jag är en dålig kristen. Jag är inte alls duktig på något sätt. Och nu har jag saboterat det fullständigt. Det är ju genant. Jag ska ju egentligen bara gå och gömma mig och dra något mörkt över mig och inte visa mig för världen längre. Och så länge jaget sitter på tronen, då kommer det där reaktionerna vara. Fort jag gör ett misstag, och det gör jag ju hela tiden. Men usch, vad dålig jag är. Usch, vad kass jag är. Man är ju inte mer än människa, kommer nästa grej fram som försvar. Tack och lov för att du får vara människa. Det är det bästa man kan vara. Petrus, älskar du mig? Och så får han en ny kallelse. Han får ett nytt uppdrag ifrån Jesus. Och det uppdraget är baserat på den kärlek som kommer från Jesus och som har fått landa i hans liv. Och där jaget har fått stigit ner från tronen. Där kan kärleken flöda fritt. Där är det slut med jämförelsens förbannelse. Där blir vi fria. Men det är bara genom Jesus som det går. Jag har inte förmågan. Du har inte förmågan. Vi har inte förmågan. För det är Gud, det är endast Jesus som är god. Så han står där och han väntar på dig och mig på stranden. Har du mig kär? Är du beredd att stiga ner från tronen? Vad längtar du efter egentligen med ditt kristna liv? Finns det något mer att upptäcka som kristen? Eller har du och jag, har vi kommit till en punkt där vi kan säga ja, men vi vet allting redan. Jag har fått med om allt, det är bara det här det handlar om. Jag tror inte det, överhuvudtaget. Det har just börjat, välsignelsen har just börjat. För vad vi kan konstatera, det är ju det. Att alla de här underna som Jesus gjorde, han har inte tänkt att sluta med det där faktiskt. Han har inte tänkt att sluta med det. Utan han har inte tänkt att göra det. Men vad som händer är att allt fokus hamnar på Jesus. I våra liv, i mitt liv. Där vi får böja oss inför honom. Och bekänna att det är han som är Gud. Du Herre ska vara Herre i mitt liv. Jag är trött på att själv sitta på tronen här. Det får räcka nu. Eller är du nöjd med det som är? Ja, men du förstår att jag har alla de här problemen i ett liv. Jag har det och jag har det och jag har det och jag har det och det. Alla de här problemen har jag. Ja, visst, de är där. Så att du kan inte gå ner från tronen då på grund av alla de grejerna. Ja, det går kanske. Men jag vill inte. Så kan man också göra. Det är upp till dig. Det är upp till mig. Hur vill jag göra? Men Jesus, han längtar efter dig och mig. Han längtar efter dig. Han längtar efter dig och mig. Han vill att vi ska närma oss honom. För han vill liksom ta över med sin fantastiska, sin ömhet. Det är det här med barnaskapet som är så otroligt fantastiskt. Och det är det vi kan göra. Nu har jag hållit på ett bra tag här. Ska vi tacka Jesus? Älskade Jesus, och jag tackar dig för den du är, Jesus. För den du är, Jesus. Och för vad du har gjort, Herre. För oss, Herre. Och för alla människor, Herre. För att du älskar oss alla. Alla människor älskar du, Jesus. Jag ber, Herre, att din kärlek som du har älskat oss med, Herre, att den ska få växa till, Jesus. Att jaget i mitt liv ska få gå ner från tronen så att du kan få kontrollen, så att du blir Herre i mitt liv, Herre. Så att du blir Herre, så att din vilja kan få ske, Jesus. För du verkar och du drar oss, Herre. Du lockar oss, Herre. Du står där på stranden, Jesus. För det är inte slut. Det är inte slut. Bara för att jag själv har misslyckats. För segern utgår inte från mig själv utan från dig, vad du har vunnit, Herre. För du har vunnit en evig seger, Jesus. Du har vunnit en evig seger, Jesus. Underbart är ditt namn, 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 Jesus. Välsigna, Herre, den här församlingen, Herre. Välsigna, Jesus. Låt din härlighet på nytt, Herre, sänka sig ner, Jesus. Låt ditt namn bli stort och ärat, Herre. Låt ditt namn bli stort och ärat, Jesus. i våra liv, Herre. För då ska världen förstå att du är den du säger dig vara, Jesus. Och endast då, Herre. Vi tackar dig, Jesus. Jesu välsignade. Jesu välsignade.